Välkommen till kommunstyrelsens ärendelista, denna spännande punkt som vi har återkommande här på Tyresöradion. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman och min gäst som vanligt är Klara Batmani. Hej Klara!
Hej, kul att vara här!
Kul att ses igen, det är ett tag sedan sist.
Verkligen!
Ja, och idag ska vi prata om ärendelistan i kommunstyrelsen den 4 mars.
Stämmer fint!
Och som vanligt en diger lista, så det är väl lika bra att vi kastar oss in direkt.
Ja, men låt oss.
Ja, vi börjar med kommundirektörens rapport. Var det något särskilt där som du vill kommentera i hennes rapport?
Det är ju en punkt som ligger varje kommunstyrelse där vår kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser. Och den här månaden fick kommunstyrelsen information om tjänstemannaorganisationens arbete med utvecklande ledarskap och medarbetarskap och att vi har en ny organisation för kommunstyrelseförvaltningen och att kommunen kommer gå över till Microsoft 365 för alla anställda.
Och om det är någon som är intresserad så finns det också en väldigt vacker plan där. Hur kommunen är uppbyggd och hur den styrs. Det har ju pratats lite grann i media om det här med ledarskapsutveckling och så där. Kan du säga några ord om det? Det är ju ingenting som ni i politiken egentligen är engagerade i, utan det görs ju... Det är ju sånt som kommunchefen bestämmer över. Men kan du säga någonting om det?
Ja, men precis. Det har väl med punkten där utvecklande ledarskap och medarbetarskap. Att vi ska bli så bra chefer och skapa en så bra arbetsplats som möjligt i kommunen som kommundirektören arbetar med. Och då har ett antal anställda i kommunen åkt på en utbildning köpt av Försvarshögskolan. Och då är det... Då Försvarshögskolan som bokar boende och arrangerar de här utbildningstillfällena, och då är det också internat som ska till på de här utbildningstillfällena. Då har jag förstått att det är en utbildning som pågår sent in på kvällar. Och då fungerar det på så sättet att Försvarshögskolan fakturerar separat av utbildningen för liksom den delen av högskolan, och hotellen som Försvarshögskolan då har bokat faktureras också separat. Så att det har inte funnits någon möjlighet att välja boende eller så, utan allting har ingått i det koncept som Försvarshögskolan erbjuder när det kommer till det här ledarskapsutbildningen. Och syftet är ju då att vi har utbildat ett antal individer som sen ska utbilda vidare andra medarbetare, så att vi inte behöver ta in konsulter när vi vill utvecklas, utan nu kan vi då fortsätta den här kompetensutvecklingen med våra egna medarbetare, vilket vi ser som positivt och kostnadseffektivt. Men det är den informationen jag har, och är det så att man känner att man skulle ha frågor liknande så får jag hänvisa till kommunen och till kommundirektören för ytterligare frågor.
Och det är ju det som jag förstår att man kallar för tillitsbaserat ledarskap som nu ska gälla då.
Det stämmer.
Och, ja, nästa punkt då, det är kommunstyrelsens nämndplan. Låter som lite längre punkt.
Ja, men det är ju. Det är en viktig punkt. För i nämndplanen så pekar vi ut vad kommunstyrelsens verksamheter ska göra under 2025 för att skapa ett tryggt samhälle, skapa en säkra en hållbar samhällsutveckling och stärka välfärden för Tyresöborna. Och vi vill ju att Tyresö ska vara tryggt. Vi vill att Tyresö ska leverera en bra livsmiljö och välfärdstjänster både nu men också i framtiden. Och det här kräver att vi måste fortsätta arbetet på flera punkter. Delvis med tryggare granningsringen. Vi behöver säkerställa att vi ska ha kameraövervakning på alla skolor. Och vi jobbar också för en ökad polisnärvaro i kommunen. Och vi har också infört en nollvision mot välfärdsbrott. Och för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle och stärka framtidens infrastruktur så lägger vi också uppdrag om att bygga blandade bostadsformer. Och då har vi ett särskilt fokus på småhus, det är trygga skolvägar och en utökad laddinfrastruktur. Men vi pratar också om fler solceller på kommunens byggnader. Samt en, att vi ser över om vi kan införa klimatkrav i upphandling. Sen vill vi också höja ambitionen i kommunens näringslivsarbete. Det handlar om att fler företagare ska vara nöjda med kommunens företagsklimat. Och en viktig satsning av det är införandet av en väg in. Det är att om du är företagare i kommunen så ska det finnas en väg in till kommunen. Så ska du slippa kastas runt bland olika handläggare. Det ska vara en väg in så att det blir lättare att få rätt kontakt på kommunen. Jag vill också säga att jag är glad över att vi kan gå ut och säga att alla ungdomar som söker kommunens sommarjobb också kommer att få det vid något tillfälle om du ingår i det åldersspannet. Under året så har vi också fokus på att öka takten på kommunens digitalisering. Väldigt viktigt i det här läget, och det handlar om att titta på hur välfärdsteknik kan öka tryggheten och möjliggöra mer tid för personal att vara ute med äldre. Men också att minska administrationen för kommunens socialsekreterare så att man istället kan fokusera på det förebyggande arbetet. Mm. Vi har också ett mål om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare. Det är viktigt att vi tryggar kompetensförsörjningen och skapar en god arbetsmiljö för de som arbetar i välfärden. Man kan se kommunstyrelsens nämndplan som en mer övergripande sådan. Sen finns det ju specifika nämndplaner för varje specifik nämnd. Barn och utbildning som jag är ordförande för eller äldreomsorg eller sådär.
Och då bryts de här kanske övergripande målen ner då på en annan nivå, antar jag.
Det stämmer fint. Och, så att det är en viktig del i det som ligger i kommunstyrelsens nämndplan, det är att vi arbetar kommunövergripande i de frågorna.
Och det var en mening i den där nämndplanen som jag också fastnade för, att man ska noga följa befolkningsutvecklingen, stod det ju. Och där vet vi ju att vi har ju många äldre, vi har många 80-plussare i kommunen, samtidigt som vi också ser att den yngre generationen faktiskt minskar. Vi har ju färre barn i förskola och skola nu mot vad det har varit för kanske 10 år sedan.
Så är det. Och det här är någonting vi behöver ha koll på. Vi står inför ett läge där vi föder 1,43 barn per fertil kvinna. Vi har aldrig haft så lågt födelsetal i Sverige. Och det kommer få konsekvenser. Det får redan stora konsekvenser i hela landet. Man kunde läsa i DN för några dagar sedan att i Norrköping lägger man ner 16 förskolor. Mm. Det får stora effekter. Vad jag är glad över är att vi har en bra plan i Tyresö kommun. Där vi följer befolkningsprognoser noga. Och där vi kan göra oss av med tillfälliga lösningar exempelvis för att kunna bibehålla. Men vi behöver ha koll på hur vi kan skapa flexibilitet i våra verksamheter så vi också kan möta det behovet där vi ser en ökad demografi hos den äldre befolkningen men en minskad hos den yngre.
Mm. Du, oppositionen har ju lite synpunkter då. De har ju, det finns två reservationer, en från Liberalerna och en från Miljöpartiet. Och en synpunkt då, det är att de menar att de tidigare har bjudits in till en målkonferens. Dock inte den här gången. Är det någonting nytt det, eller hur är det?
Jag tror att man får tänka att man arbetar på olika sätt hela tiden. Och den här gången valde vi att arbeta på det här sättet. En målkonferens är ju ingenting som sen mynnar ut i den färdiga nämndplansprocessen. Utan vi har arbetat på olika sätt i kommunen för att få fram våra nämndplaner. Och den här gången valde vi att göra på det här sättet.
Mm. Då tycker jag vi går vidare till nästa punkt, och det är den som heter nummer 23. Remiss av motion om samling kring östlig förbindelse.
Just det.
Vad är det?
Ja, men då är det så att Stockholms stad har bett Tyresö kommun att yttra sig gällande en motion från Moderaterna i Stockholms stad om östlig förbindelse. Och Tyresö kommun har svarat på den här remissen då att, eller vårt remissvar är att vi inte har några synpunkter på det beslut som Stockholms stad väntas ta, men vad som gäller synen på en östlig förbindelse, då ser vi det fortsatt, vi ser det som intressant med en fortsatt utredning, men det får inte påverka redan beslutade infrastrukturåtgärder eller om alternativ finansiering finns. Så vi har också varit tydliga med att vi inte från Tyresö kommuns sida kan bidra ekonomiskt till en utredning.
Nej, försiktigt positivt tyckte jag att jag kunde läsa någonstans.
Det stämmer fint.
Precis, det vill säga.
Ett välavvägt svar.
Jag tänkte ju säga välavvägt svar, precis. Jag tycker vi tar nästa punkt då. Svar på revisionsgranskning av internkontroll.
Ja. Revisionen då har granskat kommunens interna administrativa kontroll inom ekonomi, lön och inköp, investeringar och intäkter. Och överlag så fanns det inga allvarliga brister som identifierats, men revisionen pekar på några utvecklingsområden där kommunen planerar åtgärder. Och det är exempelvis systemstöd, men det handlar också om utbildningsinsatser och en ny investeringspolicy. Så att ett fortsatt arbete pågår för att stärka interna kontroller och säkerställa en god ekonomisk styrning. Men jag tycker det är alltid ett bra exempel när revisionen kommer med olika typer av revisionsgranskningar där vi kan finna utvecklingspotential från kommunens sida så att vi kan bli ännu bättre.
Ja, då tar vi nästa punkt som är någonting som jag tror att många berörs av och kan vara intresserade av, nämligen beslut om att Gudebroleden, det vill säga väg 260
just det,
i Tyresö kommun, ska upphöra som rekommenderad transportled för farligt gods. Vad är farligt gods, Klara?
Ja, farligt gods, det är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan skada människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de inte har hanterats rätt under transporter eller skyddats mot yttre hot som exempelvis stöld och skadegörelse. Och vad är ett exempel på farligt gods då? Det kan vara gasol, olja, bensin, sådana där klassiska grejer som man kanske förstår kan vara farligt om det ramlar ut på vägar och sådär. Och det vi har gjort då är att vi har skickat in en ansökan om att ta bort Gudebroleden som en rekommenderad transportled för farligt gods. Så nu har ju då Länsstyrelsen godkänt den här ansökan, vilket innebär att Gudebroleden upphör som rekommenderad transportled för farligt gods.
Men det kan även innebära att även i framtiden så kan det komma någon enstaka, inte vet jag, bil med som ska gasol eller bensin och så. Men det är inte en rekommenderade vägen, utan det är ett undantag. Man kanske ska till någon mack.
Ja, men precis. Nu är det inte den vägen som rekommenderas att du ska ta i det här läget.
Nej, ja, men det är väl ganska skönt. Och det kanske innebär också andra förutsättningar när man ska göra saker. Man kanske inte behöver ha samma skyddsåtgärder. Eller vad
precis så. Precis så.
Mm. Ja, då tar vi nästa då. Det här är en motion. Svar på motion från Vänsterpartiet om att samarbeta med Södertörns högskola för att införa mentorskapsprojektet Nektergalen i Tyresö.
Just det. Det här är ett mentorskapsprogram där där ett antal studenter på en högskola får möjlighet att vara mentorer åt ett antal elever i en grundskola för att skapa fler goda förebilder för våra unga. Idén är god. Dessvärre visade sig att det här projektet är alldeles för kostsamt med tanke på hur många elever som berörs. Om jag minns rätt så handlar det om den utredning som har gjorts är att man skulle ta 10 mentorer och 10 mentorskapselever. Och det skulle då vara ett samarbete mellan Tyresö kommun och Södertörn, vilket skulle resultera i en kostnad på ungefär 500 000. Det är för kostsamt med tanke på utfallet. Vi ställer oss positiva till olika typer av mentorskapsprogram och inte främmande för att se över den typen av möjlighet längre fram. Men vi föreslog ett avslag på den här motionen med tanke på den kostnadsbild som fanns. Och det förstod Vänsterpartiet och stämde faktiskt in i det avslagsyrkandet, vilket inte är så vanligt.
Nej, det var det.
Så de delar bilden att mentorskapsprogram är bra, men i det här fallet var det alldeles för kostsamt.
Ja, för det kan ju bli uppåt en 50 000 per, per person då, och tveksamt utfall kanske.
Precis så.
Och jag kan ju säga,
jag
har ju varit med i sådana här mentorprogram i egenskap av att man har varit anställd i ett företag. Och det har ju varit, alltså det går ju att ordna ganska enkelt.
Ja, så att verkligen.
Säga. Så att det behöver inte kosta så mycket.
Nej, det finns goda möjligheter att hitta andra sätt. Men det här sättet var inte en väg framåt.
Nej. Då tar vi nästa punkt. Och det är en punkt som handlar om revidering av kommunala ordningsföreskrifter. Ja, det låter ju lite spännande. Berätta.
Ja, men det här är en jättebra sak. Kortfattat så handlar det om att vi har uppdaterat våra föreskrifter med bland annat då förbud mot lustgas i berusningssyfte på kommunal mark. Vi kan inte, lustgas är ju idag någonting som är lagligt att bruka, men du får inte göra det på kommunal plats längre, eller på allmän plats i vår kommun. Och sen får vi ju se vad som händer med själva lustgas som i berusningssyfte. Det kan inte vi avgöra.
För det pågår ju också några utredningar.
Där pågår utredningar, ja, men det är ju en nationell fråga då.
Och det här med lustgasen då, är det i hela kommunen eller är det liksom fokuserat till de här platserna som vi vet sedan tidigare där det kan vara lite stökigt runt centrum eller Strandtorget eller Arenaplan?
Ja, precis, det är på vissa platser som de här föreskrifterna nu gäller. Det är som på samma sätt som med alkohol. Vi ser också i de här kommunala ordningsföreskrifterna att vi också får inför lättnader för ambulerande försäljning, alltså kan vara foodtrucks och annat, men också tillåtelse för hundar att bada på badplatser utanför badsäsong.
Aha,
det sånt där som hundar kanske gillar. Ja. Och även människor i och för sig som vinterbadar, men så utanför badsäsong så finns det nu fler platser att bada på om du är hund.
Ja, vad bra. Ja, och då tar vi väl nästa punkt då. Och det är beslut om säkerhetsskyddschef.
Ja.
Samt reviderade riktlinjer för säkerhetsskydd och säkerhetsorganisation i Tyresö kommun. Berätta.
Just det. Det här är en lång rubrik för ett beslut som behöver tas på grund av en liksom mer administrativ konsekvens. Men eftersom vi har en ny organisation på kommunstyrelseförvaltningen så kräver den här nya organisationen att säkerhetsroller och riktlinjer uppdateras. Så därför utses nu avdelningschefen för demokrati och säkerhet till säkerhetsskyddschef. Och riktlinjerna för säkerhetsskydd och säkerhetsorganisation revideras. Så att det här är för att det ska bli en korrekt organisationsstruktur kring de här delarna.
Och det här måste alltså tas av kommunstyrelsen. Det är ingenting som kommunchefen bestämmer över då?
Nej, utan det här är något som ligger på kommunstyrelsen.
Mm. Men det här är egentligen mer formalia frågor då kan man säga.
Ja, men det stämmer.
Mm. Nästa punkt är revidering av Tyresö kommuns måltidspolicy. Ja, berätta Klara, är det här något som man, är det stora förändringar mot senast eller vad?
Ja, men det är lite detta. Ja, precis. Måltidspolicyn då, syftet med den är att säkerställa en hög och jämn nivå på måltider i våra kommunala verksamheter. Och då är det ju förskola, skola, hemtjänstens matlådor bland annat. Och förutom syftet att se till att det är en hög kvalitet på maten så finns det också ett syfte med måltidspolicyn att sprida kunskap och tydliggöra vilka förväntningar man som anställd och gäst och kund kan ha på måltiderna. Det vi gör nu är att vi tar bort i den här uppdaterade versionen som vi tar beslut om idag så har vi gjort revideringar för att förenkla måltidspolicyn och vi går från att fokusera på hur olika måltidspersonal ska arbeta till vad det är vi faktiskt vill uppnå. För att någonstans är ju liksom offentliga måltider är ju mer än bara mat. Och för barn och unga är ju måltiden en del av den pedagogiska verksamheten. Och för våra äldre och personer med funktionsnedsättning så är det en viktig del att skapa livskvalitet. Så vi behöver ha en måltidspolicy som faktiskt går att använda i praktiken. Som inte grottar för mycket i detaljer utan som beskriver vad det är vi vill uppnå med våra måltider. Måltidspolicyn främjar också miljövänliga livsmedelsval, det är kravcertifierade kök, det är minskat matsvinn och det är avfallssortering. Så att det bidrar också till kommunens klimatmål om en hållbar utveckling.
Och det var glädjande att läsa att man tycker att den ska lagas från grunden,
ja.
Måltiden, så det tycker jag är trevligt.
Ja.
Du vet väl att i Frankrike så tror jag det till och med står i lagen att i skolorna så ska det vara tre rätters med tygservetter. Jag vet inte om det är sant. Det kanske bara är en skröna.
Jag tror att det kan vara skröna.
Men man använder väldigt mycket måltiden som en del i undervisningen.
Det gör man.
Man ska lära sig om sina olika ostar som finns i.
Ja, men man ska lära sig mycket och man ska prova nya måltider. Man kanske inte får hemma.
Nej,
vi har det svenska köket som man kan lära sig mer om vår svenska husmanskost, men också så många andra länders maträtter som man kan lära sig.
Mm.
Därför uppdaterar vi nu vår måltidspolicy för att vara enklare för vår måltidspersonal att använda sig av i praktiken.
Det låter jättebra. Nästa punkt, det är revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ja, och det här är ju också, precis som med säkerhetschefen, en lite mer formalia punkt. För det beror på att vi har gjort om kommunstyrelseförvaltningens organisation, och då behöver också delegationsordningen uppdateras. Främst då vad som faktiskt gäller säkerhetschefens roll i det här. Så att därför är delegationsordningen nu uppdaterad.
Det hänger ihop med det, ja.
Ja,
ja, nästa punkt där. Den tycker jag är väldigt intressant. Det är det här. Det finns ju projekt som heter att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.
Just det.
Berätta.
Ja, men här vi har ju lagt ett tydligt uppdrag här att vi har nollvision mot välfärdsbrott. Och nu fick vi då en delredovisning i det här projektet. Hur det går. Och kommunstyrelsen fick ju då... Förutom information om att det förutom kompetenshöjande insatser i våra verksamheter, så har också en första kommungemensam workshop, alltså inte bara en förvaltning utan flera förvaltningar möts för att förmedla kunskap, initiera en kommunövergripande dialog och identifiera sårbarheter, men också nödvändiga förändringar. För en viktig del i det här uppdraget är också att se till att vi samarbetar över förvaltningsgränserna. Det kan vara att man tillsammans kanske har upptäckt att det finns fel på två ställen, eller att någon betalar ut någonting fast en annan också har någon här. Så att det handlar om att samarbeta för att identifiera ännu tidigare den form av välfärdsbrott som finns. Och jag tror att det är Sveriges kommuner och regioner, men många andra har sagt att det finns ju tyvärr välfärdsbrott i alla kommuner. Säger man att det inte finns, då har man bara inte letat tillräckligt noga. Så det här är någonting väldigt viktigt, eftersom det i grund och botten handlar om att vi ska se till att välfärdens pengar går till välfärden, inte ut i kriminellas fickor.
Kan du säga vilka förvaltningar som där man tror att det är mest välfärdsbrott? Kan det vara socialtjänst eller...
Ja, men det är mest välfärdsbrott, men i de förvaltningar där det finns där man också har sett i andra kommuner, så rör det ju sig om både äldre och omsorg, men det rör sig om arbetsmarknaden och socialförvaltningen, men också barn- och utbildningsförvaltningen, alltså de tunga välfärdsförvaltningarna. Där kommunen har kärnverksamhet och därför lägger mest pengar, där finns det också med ett stort intresse från kriminella aktörer att utnyttja detta.
Finns det några siffror på hur det har sett ut, eller det vi har sett saker som har hänt?
Inga jag har att dela med mig av idag, men Nej. Det kanske kan komma längre fram.
Mm, ja, det är lite spännande. Ja, då tar vi nästa punkt. Punkt 32, lönekartläggning 2024. Och det här är ju någonting som man väl är tvungen att göra enligt lag för att
ja,
se hur det ser ut.
Ja, det stämmer. Diskrimineringslagen är tydlig att man måste göra en lönekartläggning då årligen. Och Tyresös resultat ska vi vara stolta över. Vi har väldigt jämställda löner i vår kommun. Och skillnaden mellan samtliga kommunens manliga anställda medellöner och då kvinnliga anställdas medellöner uppgick till minus 1,1%. Så det innebär ju att löneskillnaderna i Tyresö kommun för fjärde gången är i följd till kvinnornas fördel. Så att för fjärde året i rad så ser vi en liten procentsats till kvinnornas fördel i vår kommun, vilket också får oss att landa i att vi har väldigt jämställda löner i Tyresö kommun. Så det tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över.
Jag antar att det är så i Tyresö kommun, liksom i de flesta kommuner numera, att det är väldigt mycket kvinnor på höga poster.
Jag hoppas det. Det fungerar väl i alla fall i Tyresö kommun.
Mm, ja, precis. Och samtidigt så är det väl så, ska vi väl säga, att man jämför ju med liknande arbetsuppgifter. Så att det är ju inte så att om man har många kvinnor på höga poster och låt säga män som är vaktmästare, att det är så det funkar. Utan man jämför ju med motsvarande jobb, så att säga.
Det stämmer.
Ja. Då tar vi nästa punkt, och det är delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Ja, det är ju så att det sker ett antal ärenden som delegeras, men som ska rapporteras in till kommunstyrelsen när de har hänt. Och här har vi då fått information om att det tecknats en överenskommelse om avgångsvederlag. Men det är ju ingen mer information än det man får, utan att det har hänt. Det är maskade handlingar. Och om man tittar på punkten efter det, så det är också en sån där stående punkt som kommer varje gång. Och då är det meddelanden för kännedom. Och det kan handla om protokoll från andra beslutsinstanser. Det kan vara revisionsskrivelser eller cirkulär om lagändringar och sådär.
Mm.
Så de två punkterna ligger alltid.
Just det, det är sånt här lite bröd och smör, kan man säga.
Precis.
Sen har vi då också en sån här punkt som återkommande kan uppstå då. Det är avsägelser och fyllnadsval, kommunstyrelsens arbetsutskott.
Just det. Ja, men, och då är det en ledamot som lämnat in en avsägelse gällande ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Och då har man också föreslagit en ny ersättare till den posten. Okay.
Kan du berätta vilka det handlar om?
Det handlar om Torbjörn Skarin från Moderaterna då, som har lämnat in sin avsägelse, och att den nya ersättaren föreslås att vara Mats Fält.
Ja.
Och det beslutades också.
Just det. Och sen har vi kommit till slutet, och då är det initiativ väckt av Marie Åkesdotter från Miljöpartiet avseende klimatredovisning.
Just det. Är man ledamot i en nämnd eller i styrelsen, så har man också möjlighet att komma med ledamotsinitiativ. Och då har Marie Åkesdotter från Miljöpartiet inkommit med ett om en skarp klimatredovisning som man vill ska tas fram med redovisning av nuläge och åtgärder för att nå målen. Och då har vi en praxis att ledamotsinitiativet lämnas in till mötet och att man sedan bordlägger det för att man ska hinna arbeta med ledamotsinitiativet till nästkommande kommunstyrelse. Så då kommer det att lyftas upp om ledamoten är där.
Så det, relativt snabbt så behandlar man det här då, för att det är ju sen bara några veckor eller en månad då till nästa KS då.
Precis, och då kan man ju ta upp det för beslut där man då säger att vi utreder detta närmare. Eller så kan man ha ett färdigt förslag till beslut också. Så det beror på.
Mm. Ja, då så. Klara, då är vi färdiga för idag.
Ja, det är vi.
Det gick fort.
Det gjorde vanligt. Det som vanligt. Jag är så himla kortfattad.
Ja, precis. Vi klarar oss gott och väl under en halvtimme.
Ja.
Ja, ni har alltså lyssnat till kommunstyrelsens ärendelista per den 4 mars 2025. Och ni har lyssnat till mig, Katarina Johansson Nyman, och Klara Vatmani som är socialdemokrat och som också sitter då förstås i kommunstyrelsen.
Ja.
Tack så mycket, Klara.
Tack själv.
Hej då.